Podplay.
För 20 år sedan avkriminaliserade Portugal användandet av droger. Istället för att jaga missbrukarna så började staten att vårda dem. Men hur har det gått? Är det portugisiska pionjärprojektet något andra länder kan lära sig av? Och hur påverkar det portugisiska exemplet debatten och politiken i Sverige? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Henrik Brandao Jönsson, Dagens Nyheters Latinamerika-korrespondent. Just nu på plats i Chile. Men vi ska alltså prata om Portugal, eller hur Henrik?
Absolut, det är Portugal som gäller.
Vi börjar med en väldigt grundläggande fråga. Kan du redogöra för oss hur lagarna för eget narkotikabruk ser ut i Portugal?
Ja, alltså de är ju väldigt annorlunda, i alla fall om man ser det från ett svenskt perspektiv. Det är ju så att om du tycker om att röka cannabis så får du bära 25 gram på dig. Polisen kan liksom inte stoppa dig, ta det, utan du kan röka, för att man ser det här liksom, folk som, att det är ett hälsoproblem. Alltså personer är beroende av droger och då måste de ha droger, så man kryper inte personer. Om man sniffar kokain kan man ha 2 gram på sig, amfetamin 1 gram, heroin 1 gram. Men om man då har mer än det, då anses det som att ja, då kan man vara langare, och det är förbjudet att sälja och det är förbjudet att tillverka. Så att det är liksom bara tillåtet att använda vissa kvantiteter, inte det, allt, den övriga hanteringen är fortfarande illegal.
Du skrev nyligen ett reportage i Dagens Nyheter om den portugisiska narkotikapolitiken. Hur märks det i samhället och i gatubilden när man är i Portugal att den här narkotikapolitiken är utformad som den är? Vad var det du mötte under din senaste resa i landet?
Ja, jag var ju där i höstas, och man kan ju säga så, när man går upp på Rua Augusta som är liksom stora gågatan i Lissabon. Alltså jag blev erbjuden att köpa droger minst 10 gånger. Går man upp till Barrio Alto, den här liksom nattklubbs stadsdelen, då blir man också erbjuden. Så det är väldigt öppet. Sen är det ju så att många av dem som står där och säljer till turister, de säljer liksom mjöl och bikarbonat istället för kokain. De lurar alltså turisterna. Men det är som väldigt öppet det här med droger. Och sen det här med missbrukare, i och med att det inte är förbjudet så behöver liksom inte heroinisterna, behöver liksom inte gömma sig och sånt, utan de kan liksom sätta sig ner på en parkbänk och spruta in sin drog. Liksom det är alltså man säger, alltså narkomaner som del av samhället, de behöver inte gömma sig som i Sverige.
Och hur funkar det för missbrukare? Du nämnde att man alltså kan injicera öppet till exempel, men vilken typ av hjälp får de?
Ja, alltså det, i och med att man då valde att avkriminalisera, så var det ju för att man vill ju inte att folk ska använda droger. Man vill att folk ska liksom överleva, och därför har man satsat på att skapa kliniker där då drogmissbrukare får liksom lära sig, för de får hjälp med att spruta i heroin. Den som är beroende av heroin är ju helt sönderstucken i armar och ben och allting. Och då finns alltså klinik med sjuksköterskor som då hjälper heroinisten att hitta en vein. Och varför gör man det? Jo, det är för att man vill undvika att folk får överdoser. Och Portugal är så fruktansvärt oerhört framgångsrika, så de har liksom lägst antal dödliga överdoser i hela EU. De har 54 döda per år. I Sverige har vi 10 gånger mer. Alltså 550 som dör av överdoser. Och att det är så lågt i Portugal är att det finns de här klinikerna, man får hjälp. Man behöver liksom inte gömma sig undan. I Sverige finns det sådana här liksom ultraviolett ljus på vissa offentliga toaletter som man inte ska hitta ordrarna. I Portugal så hjälper man missbrukarna att hitta ordrarna.
Men hur fungerar Portugals missbrukspreventiva vård? Vad gör man för att förhindra att människor hamnar i missbruk?
Ja, det är ju stora upplysningskampanjer som går i skolan. Man har, som påminner lite om ANT- dagarna som vi hade i Sverige förr i tiden, kanske finns fortfarande, att narkomaner, brukare, missbrukare kommer till skolorna och berättar, titta vad som hände med mitt liv, jag knarkade bort 15 år av mitt liv, jag har ingen fru, ingen barn, ingen man längre, nu är jag ren. Det är sådana upplysningskampanjer. Och sen är det också så att om polisen då ser att du tar de här drogerna, vilket du får lov att göra, så kan de anmäla dig till socialen. Och så socialhjälp, och då är det lag på att du måste gå dit Och då får du en upplysning och då kan den sekreteraren där bestämma att du behöver vård, du måste åka till en avvänjningsklinik. Så att liksom hela statsapparaten, hela det kommunala är liksom inkopplat. Det är inte så att liksom, man blir övergiven som missbrukare.
Och hur gick den här långa processen mot avkriminalisering av narkotika till i Portugal? Det är ändå ett exempel som verkligen sticker ut i Europa när det gäller narkotikapolitik.
Ja, och det gör ju också för att Portugal sticker ut liksom i den europeiska politiken. Alltså vi i Sverige så är vi väldigt USA-fixerade. Vi tänker på Vietnamkriget, USA. Portugal hade ju ett eget Vietnamkrig som pågick under hela 60-talet och in i halva 70-talet. Där hundratusentals människor dog i Angola, Mozambique och Guinea-Bissau. Och det var ju för att Portugal var en diktatur. Så den här diktatorn Salazar skickade liksom hundratusentals soldater dit. Och där började de använda droger. För det fanns inte droger i Portugal tidigare, men under hippierörelsen så fanns det ju droger i Sverige, Tyskland, England. Men det fanns inte i Portugal på 70-talet för att det var diktatur. Men de här soldaterna då, de tog med sig cannabisbruket till Portugal. Så det blev väldigt poppis att röka på 70-talet. Och sen var ju många av de här soldaterna traumatiserade. Så att när väl heroin kom, när diktaturen hade fallit liksom på slutet på 70-talet, början på 80-talet, så började många använda heroin. Och det var så många som 100 000, alltså 1% av befolkningen. Och det var då liksom läkarna insåg att herregud, folk dör ju som flugor här. Vi kan liksom inte gripa dem, vi kan inte fängsla dem, vi måste ge dem vård. Och då var det en läkare då, Juan Goulon, som utarbetade en plan för att hur man ska liksom bota de här människorna, hjälpa dem istället för att fängsla dem. Och den lagen, den presenterade han 1999 och den parlamentet röstade fram den 2001.
Hur såg vägen till det beslutet ut? Det är bara 2 år vi pratar om där, från förslag till att det klubbades i parlamentet.
Ja, alltså det, Portugal drevs då av en socialdemokratisk regering som var i majoritet och även de andra partierna, de insåg att det, alltså vi, de insåg att Portugal är i så svårt läge så de var tvungna att göra detta här. Det är ju klart att på yttersta högerkanten fanns det ju motståndare till det här, liksom som abortmotståndare och sånt här. Men man insåg att det här måste gå igenom. Så den lagen gick igenom under bara 2 år.
Och enligt den här nya lagen, vad är fortfarande olagligt?
Det är fortfarande olagligt att odla marijuana, cannabis, tillverka kokain, hantera man får inte lov, det är förbjudet att sälja. Så att allting är egentligen förbjudet. Det är bara det att själva användandet, brukandet är inte förbjudet när det är upp till en viss dos.
Och vi ska alldeles strax ta en kort paus. Men innan dess så vill jag bara höra, hur låter debatten? Hur har den här nya eller nu 20 år gamla narkotikapolitiken tagits emot i opinionen i Portugal?
Ja, det är det som är liksom intressant. För Portugal är väldigt splittrat, precis som många andra länder nu mellan höger och vänster. Men just i denna narkotikafrågan så finns det ingen som är emot den. För jag menar, jag var ju i Portugal och jagade kritiska röster. Men det måste ju finnas något parti som är emot det här. Nej, inte ens på yttersta högerkanten. Utan man tycker att det här är bra, det här räddar liv. Vi ska inte stigmatisera missbrukare, vi ska hjälpa dem in i samhället. För att om man stigmatiserar och gömmer folk utanför, då blir det som i Sverige, då dör människor. Så att det finns alltså en konsensus i den här liberala drogpolitiken i Portugal.
Och då är det dags för den här korta pausen jag flaggade för. Och efter den så är vi tillbaka och pratar vidare om portugisisk men också svensk narkotikapolitik. Du lyssnar på Studio DN som idag handlar om Portugal 20 år efter att landet avkriminaliserade användandet av droger. Henrik Brandau Jönsson, du har ju bevakat den här frågan länge. Vad skulle du säga är skillnaden i synsätt mellan portugisisk och svensk narkotikapolitik?
Ja, den portugisiska politiken är mycket, mycket modernare. Alltså även om den här lagen är liksom 20 år gammal så är den är så oerhört modern och hyllad av allt från Lancet, alltså brittiska läkemedelstidning som publicerar en rapport som hyllar den portugisiska drogpolitiken och även FN. För man menar att Portugal, det är det bästa exemplet hur man hittills i världen har hanterat narkotikapolitiken. Och Sverige då är en av de sämsta. Man glömmer ju det ibland, men alltså den svenska drogpolitiken har alltså inte ändrats sedan 1988. Och Sverige är ju på andra områden ett väldigt modernt land och ändrar lagar och har sig och klimatförändringar väldigt liksom i, man är framkant. Men när det gäller drogpolitiken så befinner Sverige sig på en 1800-talsnivå. Man är nere i ett djupt svart hål och man håller för ögonen och man vill inte se någonting och blir lite rädd när man då läser om det här med Portugal. Alltså det här reportaget, jag har jobbat på DN snart 10 år, det här texten jag skrev har aldrig läst av så många chefer, så många människor som haft synpunkter, för att man är rädd, man är ängsligt, oh, vi har fel, för Sverige vill ju aldrig ha fel, men just i den här frågan så har Sverige fel och vill inte riktigt erkänna det. Så att det är mils, alltså man kan väl säga att Portugal är då det moderna och Sverige är det mest omoderna i EU. Så att det är verkligen varandras motpoler. Och det är två länder med samma befolkning.
Jag ska bara flika in här att det förstås finns många olika åsikter i den här frågan. Och vi ska komma in lite på det strax. Men vilken effekt har Portugals nu 20-åriga avkriminalisering haft för människor?
Det har ju faktiskt så att de har alltså minskat heroinanvändandet med 2/3. Så att det är liksom oerhört framgångsrik och fått ner dödstalen med 54 dödliga överdoser per år i ett land med 10 miljoner invånare. Det är väldigt bra och det är liksom 10 gånger mindre då än i Sverige. Dödliga överdoser. Så att man ser det som framgångsrikt. Sen är det ju så att folk fortsätter ju att röka cannabis och så. Men det är just det här att man dör inte av droger i Portugal som man gör då i Sverige.
Du har också intervjuat Björn Jonsson, professor vid Malmö universitet som forskat om narkotikapolitik länge. Och han är ju skeptisk mot Portugals statistik när det gäller just dödstal. Varför är han det?
Ja, han är det för att han blev lite ängslig också när det blir så tydligt att det är så stor skillnad mellan Sverige och Portugal. Och han menar
har han
att
sagt det? Att jag är ängslig?
Nej, det är jag som bedömer att han är lite ängslig där. Nej, men han är ju forskare. Han måste ju se det från olika håll där. Men han menar ju att i Sverige så är vi väldigt duktiga på att föra statistik. Om någon begår självmord, ja då skriver vi att den här personen begick ett självmord. Om någon dör av överdos, ja då gör vi en obduktion och kollar vad det är en överdos. Ja, det var en överdos. I katolska länder i södra Europa så är det ju skam med drogmissbruk på vissa håll. Det är skam med självmord. Så att anhöriga måste ju ge tillåtelse för obduktion. Och då kanske familjen säger, nej, gör in obduktion. Och då kan man inte säga om det var en överdos eller inte. Utan då står det att det var ett dödsfall. Så att, och då menar han att då finns det liksom kan det finnas en skillnad i den portugiska statistiken. Kanske är det fler som dör av överdoser. Vi vet inte riktigt. Det är det han vill ha sagt.
Och du har också pratat med Marcus Heilig som är professor i psykiatri vid Linköpings universitet och han menar att 10 000-tals människor dött i onödan på grund av svensk narkotikapolitik. Kan du utveckla hur hans resonemang går där?
Ja, alltså han menar att i Sverige så har vi utarbetat en stigmatisering av missbruk, alltså för att folk inte ska liksom använda droger så har vi försökt göra det fult med det här ordet knark, är ju liksom knark, det är farligt. Och det har ju då lett till att politikerna dröjde med att komma igång med sprututbytesprogram, metadonbehandling. Sverige låg liksom 10-tals år efter och det gjorde att 10 000-tals människor dog i onödan. Medan man i andra länder hade liksom metadon och kom igång med det här liksom. Tekniken fanns, alltså kunskapen fanns, men man dröjde politiskt. Så han är väldigt, väldigt kritisk mot den svenska drogpolitiken.
Du nämnde tidigare att FN är positiva till Portugals nuvarande 20-åriga narkotikapolitik. Och de har ett kontrollorgan som bevakar frågor kring droger, INCB. Hur ser de på frågan?
Alltså de är väldigt positiva. De tycker just att, för det handlar om att rädda liv. Man ska liksom inte tänka med det här med några religiösa eller moralistiska ögon. Utan det handlar om, alltså du är diabetiker, vad behöver du då? Du behöver insulin för att överleva. Har du blivit beroende av opiater, heroin, ja då måste du ha ditt heroin. Du kan få metadon och sånt där. Och där tycker FN att Portugal är det hittills bästa exemplet där man räddar liv. Så att de liksom ställer sig bakom den här avkriminaliseringen. Och för svenskar så är det lite det här ordet med avkriminalisering. Många tror att det är samma sak som legalisering. Och det är absolut inte.
Alltså legalisering, så för att vara väldigt pedagogisk. Ja, precis. Jag skulle precis be dig att vara extra pedagogisk och förklara skillnaden.
Ja, precis. För legaliseringen innebär, som man har gjort i Uruguay och Kanada och på vissa håll i USA, det innebär att man får odla, man får lov att sälja och man får lov att bruka. Alltså hela ledet är legaliserat. Då är det totalt. Då kan alla liksom göra det. Avkriminalisering, det är att det är fortfarande förbjudet att odla. Det är fortfarande förbjudet att sälja och smuggla. Men du får lov att använda det. Alltså man väljer att ta hand om de här brukarna eller missbrukarna. Vårda dem istället för att straffa dem. Och det är den stora skillnaden.
Men hur låter de svenska invändningarna mot den typen av politik som Portugal har infört? Varför vill inte Sverige ha det här?
Alltså Sverige har ju legat väldigt bra till med ganska låg användning av cannabis och andra droger. Och politikerna vill behålla alltså den här låga, att vi inte ska använda så mycket droger. Så de är rädda för att om vi gör en avkriminalisering så kommer det att liberalisera drogpolitiken och locka fler. Vi ser ju redan på den unga generationen har en helt annan inställning till cannabis än min generation. Så att det är liksom en rädsla för att fler ska börja använda droger som att man fortfarande vill hålla det här liksom restriktivt.
Och hur ser Portugal på det? Hur har utvecklingen sett ut när det gäller just det? Har fler lockats av att börja använda droger genom den här avkriminaliseringspolitiken, eller?
Nej, det är det som är det fina. Alltså i det här att, jag menar, heroinmissbruket har minskat med 2/3. Okej, det har gått ner i övriga Europa också, men det är en kraftig minskning. Vad som inte har minskat, det är ju cannabisanvändningen. Och i Portugal röker man mycket hash. Ligger ju väldigt nära Marocko och så. Det är bara liksom ta båten över. Drogerna kommer lätt in i Portugal. Så att nu nästa år, i vår, så är det ju faktiskt så att ett parti som sitter i regeringsställning vill att man i parlamentet ska rösta för en legalisering av cannabis. Alltså det ska bli totalt lagligt. Och det här partiet menar att man ska göra det för att nu har vi testat att avkriminalisera 20 år. Nu går vi ett steg till. Nu går vi till en legalisering. Och Portugal har en liten politisk kris nu där och högerpartierna är ju emot detta här, så att jag vet inte om den lagen kommer gå igenom. Jag tror nog inte det faktiskt i första omröstningen i alla fall. Men frågan ska diskuteras, precis som man ska diskutera den i Tyskland och många andra länder. Så många länder är på gång att legalisera cannabis. Då.
Även i Sverige så hörs ju allt oftare avkriminalisering som ett argument för att till exempel minska incitamenten att bli narkotikahandlande gängkriminell, till exempel, för att ta ett väldigt aktuellt exempel från debatten. Och precis som du sa så finns det ju ett förändrat synsätt när det gäller cannabis, framförallt hos den yngre generationen. Henrik, från ditt globala perspektiv, hur tror du att svensk politik kommer att påverkas av exemplet Portugal och den pågående diskussionen om just avkriminalisering?
Ja, alltså jag tror det blir alltså gängvåldet i Sverige som avgör det hela. För att många i Sverige är oerhört oroliga av den här gängvåldet som bara gått igång. Och i Portugal, hur ser det ut med gängvåldet där? Vi har ju nästan inget gängvåld i Portugal. Det finns inga gäng som skjuter på varandra. Det är liksom, Portugal är, tillsammans med Österrike, är ju säkraste länder. Alltså det är det land tillsammans med Österrike där minst människor blir mördade. Och Sverige är de där liksom som ligger i topp. Så att när man inser det här att den här försäljningen av droger och sånt här, det olaga, det göder våld. Det dödar människor, alltså inte genom överdos utan genom att man bevakar sina olika försäljningsställen och sånt. Och det har vi inte i Portugal. I Portugal så du går omkring och de säljer droger där. Jag vet, det är ingen som skjuter ner dig för att du säljer droger. Det gör man i Sverige. Så att jag tror att när man börjar prata det här liksom gängvåldet, då kommer svenska politiker inse, aha, okej, okay, om vi lättar lite på det så då kanske inte de tjänar så mycket pengar. Då kanske inte det blir så våldsamt med gängvåldet. Vi tittar på Portugal. Så att, jag tror att det kan hända någonting i framtiden.
Då får du komma tillbaks och berätta om det i Studio DN. För den här gången så säger vi tack så mycket, Henrik Brandau Jönsson, Dagens Nyheters Latinamerika-korrespondent.
Tack ska du ha. Superkul att vara med.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylky Holago.
Play.